Hallå där allihopa och välkomna återigen till Seghopp. Det här är det 8:e avsnittet och vilken spelmånad vi befinner oss i just nu. Eller vad säger ni, Viktor och Storjon?
Verkligen.
Ja, satan i gatan.
Hur det kommer så tunga spel tidigt ett år för en gångs skull.
Ja, men det är så mycket som man vet ju inte vad man ska ta vägen.
Vintern är den nya hösten typ.
Ja, men verkligen. 2015 kan man verkligen säga har börjat starkt.
Ja,
det håller det lovar.
Verkligen. Det komiska med det här är att jag vet att ni är överröstade med spel och, men jag sitter fortfarande med bara med Assassin's Creed Unity. Jag har väldigt mycket skolan just nu, så jag har fortsatt spela det.
Pumpa på alltså.
Ja, alltså grejen är, och jag lyckades göra en det, alltså, för det första kan jag säga att spelet blir bättre och bättre.
Det blir det.
Ja, det, ju mer man låser upp desto mer liksom, djupare blir det. Och det är fortfarande back to basics, alltså det känns som Assassin's Creed 1 fast bra.
Hur många timmar in är du nu?
12 kanske?
Ja, okej. Okay. Ja, men då har du verkligen kommit in i det, kan jag tänka mig.
Ja, precis. Ja. Men jag lyckades med en underbar, märklig bedrift med det spelet. Mm-hmm. För grejen är, jag tog tag i det för ungefär en vecka sedan. Mm. Och då var det kanske 3 veckor sedan jag spelade. Mm. När jag fick det i julklapp. Jag började spela och jag gick fram till ett uppdrag. Och startade uppdraget och sa okej, jaha, man
kommer
gör det.
Kommer det fet bugg här snart eller?
Vad sa du?
Kommer det någon fet bugg här snart?
Nej, det är bara en rejäl fail av mig, ska man kunna säga.
Okej.
Okay. För grejen är att jag laddade ner det nya DLC Dead Kings.
Okej.
Okay. Som är gratis. Det är ju som kompensation för att det var så otroligt mycket buggar i spelet.
Men kan du köra det innan du har klarat själva huvudkampanjen?
Eller? Lyssna klart på historien.
Ja, okay.
För det kommer. Ja. Grejen var så här att jag laddade ner Dead Kings, så jag visste att man ska spela den efter man har klarat spelet. Mm. Och jag gjorde det här uppdraget då, men jag tänkte inte på, det stod absolut ingenting om något DLC, att det var det handlade om, det uppdraget. För det, är ju, det finns ju massa människor man kan ta uppdrag av.
Uh-huh.
Så jag snackade med en kille, fick det här uppdraget och så liksom, så märkte jag liksom att de pratade om att han var väldigt bitter, den här huvudkaraktären, plötsligt.
Uh-huh.
Och jag bara, han var inte så bitter. Och så gjorde jag uppdraget och det var ett vanligt lönnmord typ. Okay. Och jag tänkte, och liksom, det var ändå 3 veckor sedan, så jag var lite off med storyn. Jag bara såhär, vad fan var det som hände sist egentligen? Mm. Just det, ja. Så jag fortsatte spela och jag gjorde till uppdrag. Jag bara, okej. Nu är jag i en annan del av Paris och det är jättemärklig stämning i den här stadsdelen. och det blev bättre. Och jag fortsatte spela och jag bara såhär, okej. Okay. He wants to leave Paris, vad är det här? Och så bara fortsätter jag spela och till slut så förstår jag ju att jag är faktiskt inne i fucking Dead Kings DLC. Alltså, och jag är nästan i slutet på det och det är liksom ett DLC på typ 3 timmar.
Oj då. Så. Men tar DLC ett hänsyn till om man klarat storyn eller inte?
Alltså, har det blivit, tydligen inte alls.
Men har det blivit spoilad i den vanliga storyn, menar jag?
Det, tur i oturen är att jag inte har blivit spoilad. Alltså, ja. Det har varit små grejer om Arno, alltså huvudkaraktärens person.
Mm.
Alltså hur han mår efter spelet är klart.
Ja, det är det jag menar. Liksom, det utspelar sig efter...
Ja, det utspelas efter.
Okej, okay, det är right. Dumt. Alltså.
Det är ju katastrof.
Ja. Speciellt men, eftersom det är ju egentligen alla också.
Ja, men det sjuka var det här. Jag är ganska liksom vettig person.
Är du?
Ja, ibland. Ja. Och, jag menar, och jag snappar inte upp att det här var DLC förrän liksom typ en och en halv timma. Och då körde jag klart ändå. Det var så här, fuck it.
Aj då.
Men det var ju eftersom du kom tillbaka efter 3 veckor också. Jag förstår. Man,
precis, jag var lite ringrostig med storyn. Liksom. Jag minns inte vad det sista var jag gjorde.
Okay, alltså den psykologiska jävla känslan om man hade råkat göra det där på ett spel som man verkligen brydde sig om. Alltså, ja, jag hade mått skitdåligt över det. Alltså jag hade typ...
Nej, men jag var så irriterad på mig själv att jag liksom inte snappade upp att det var något fel. Så jag var på en annan plats.
Ja. Det säger en hel del om hur fantastisk storyn i Unity är.
Ja, precis. Den är lite tung.
Ubisoft does it again. Alltså.
Ja. Nej, det var bara det jag ville berätta. Det här är något bizarra. Jag har aldrig gjort något liknande. Börja med DLC innan spelet.
Mm. Ja,
alltså, det låter ju som att Unity sprider vidare sin fame.
Ja, precis. Alltså, jag har också varit med om en ganska konstig händelse som hände i natt faktiskt.
Ja.
Och det här kommer låta som att jag hittar på det för att det låter roligt, men jag hade en mardröm i natt. Det hände ganska sällan att jag drömmer om saker, men jag drömde att jag köpte en Xbox One.
Ja, det är faktiskt en mardröm.
Och jag vaknade helt svettig. Alltså, på riktigt. Jag drömde att jag köpte den, kom hem med den, så bara, fan vad kul med en ny konsol, så bara, vad ska jag spela? Så bara, vänta, det finns ju ingenting. Dead Rising 3. Och så skaffade jag det, så körde jag det, så bara, oj, det här var ju skitdåligt. vad kommer det nu för spel? Så började jag kolla upp på internet vad kommer för spel och jag typ hittade ingenting i min dröm där. Jag vet att det kommer bra spel.
Det roliga är ju att jag känner dig, Victor, så förstår jag vilken mardrömsscenario det här är för dig.
Ja, men alltså, jag har aldrig drömt en mardröm om tv-spel förut. Det här var första gången. Alltså, jag vaknade upp och liksom, du vet, trodde fortfarande att jag hade köpt en Xbox One och ville ha pengarna tillbaka. Liksom.
Och det kändes ultra realistiskt, drömmen alltså.
Ja, och jag tänkte liksom bara, shit, jag har ju spelat på den. Jag kan inte lämna tillbaka den nu. Liksom. Vad fan ska jag göra? Jag ska köpa en 3DS snart också. Nu kommer jag inte råd med den. Vad ska jag göra? Alltså, jag var helt svettig när jag vaknade. Alltså.
Gick ut och kollade på tv-bänken och bara,
ja, den är inte där.
Ja, vilken tur.
Nej, men alltså, jag kommer ihåg när man var yngre, så då kunde man drömma efter spel man längtade efter ibland, eller? Känner ni igen det? Hoppas jag.
Ja, absolut.
Och den här totala, liksom, när man vaknade upp och man insåg att man hade inte spelet. Alltså, du är lite
panik.
Jo,
men det,
där,
alltså, det där känner jag igen någon gång faktiskt. Och nu när du säger om drömmar, jag tror att det var i natt, eller jag vet inte om det var i natt eller igår natt, men jag drömde att jag träffade Hideo Kojima igen. Och det var ganska kul, för han gav mig några svenska fraser och han hade även en svensk tröja på sig. Det är typ det jag kommer ihåg.
Han verkar gilla Sverige nu för tiden, har jag hört.
Ja, ja, men han, alltså, det är väl allmänt känt att japaner älskar Sverige generellt.
Jo,
att,
men det är en composer också som jobbar med PT och Phantom Pain, som heter Ludwig Forssell.
Just det.
Som tydligen blir värsta bundis med Kojima. Ja. Så han började gilla Sverige mer och mer. Och det såg man också i PT med den här svenska rösten som fanns inspelad i spelet där.
Ja, och vi hoppas att det kanske finns mer svensk koppling till det spelet
alltså.
Också.
Ja. Men alltså, det har varit svenska speltidningar med Metal Gear-spelen också, som har legat på bord.
Superplay, ja.
Så jag menar, det har alltid funnits Sverige. Och svensk ansiktsmålning.
Var det inte en svensk hemsida till Phantom Pain också?
Jo, hela rusen när de avslöjade Phantom Pain var ju att det utvecklades av en svensk spelstudio som hette Moby Dick. Och vad hette han huvuddeveloper på den där?
Han med bandagen.
Ja, han hette typ såhär Jacob Muberger eller någonting. Alltså, det var sånt där.
Vad roligt.
Men sen visade sig då att Phantom Pain inte alls var ett svenskt nyutvecklat spel, utan det var Metal Gear Solid 5.
Eller hur?
Kojima verkar verkligen digga Sverige.
Ja, det är jävligt kul faktiskt.
Vi kanske ska tacka honom också. Vi har ju träffat honom alla tre.
Ja, det har vi.
Det har vi.
När han var på webbhallen och hälsade på.
Ja, jag plåtade hela det eventet.
Ja, alla vi tre jobbade ju där samtidigt då.
Ja, det gjorde vi faktiskt.
Min korta period jag hade det.
Jävla Svea.
Ja, nej, men det var grymt. Jag stötte på honom i en väldigt trång trapp, kommer jag ihåg. Mm. Jag liksom sträckte fram handen, jag kunde inte sträcka ut armen än. Så bara, hej, jag heter Victor liksom. Lite så halv awkward liksom.
Ja,
men kul att träffat en sån legend.
Ja.
Det var väldigt kul, för att jag fick organisera det eventet.
Just
det. Chefen i butiken då, han frågade ju mig sådär, John, vet du vem som kommer? Nej, vadå? Hideo Kojima kommer hit. Och jag trodde han skojade, så jag bara, aha, kul.
Ja.
Och han bara, nej, det är sant.
Ja.
Och det här var inför Metal Gear Solid 4. Så.
Ja, just det. Ja.
Eller vad kan vara precis efter det?
Nej, det här var efter. Det här var efter Metal Gear 4.
Ja,
det släpptes i maj, tror jag. Och sen så var eventet i november, december kanske.
Ja, det var det.
För det var mycket snö ute, kommer jag ihåg. Och det var första
folk hade
köat
länge.
Ja, visst.
Ja. Jo, men grejen var, och då skulle jag organisera det här eventet. Och då fick jag ju veta på då att vi skulle ha på en viss musik under signeringen. Och jag lyssnade på den skivan och det var sådär intetsägande liksom.
Enja, eller?
Nästan så deppigt.
Ja, nej, munkarna.
Det där var taskigt. Enja kan vara bra.
Ja.
Jo, men det var ganska intetsägande musik. Så jag bara, men är det inte bättre att jag fixar den bästa Metal Gear-spellistan ni någonsin har hört?
Mm.
Och de bara, jo, det kan du göra.
Du är verkligen rätt man för det också.
Ja,
ja, jag har ju alla soundtracken och köpte i Japan liksom, och sådär. Och, men grejen var då att då satte jag in all musik som jag tyckte var bäst.
Mm.
Och jag kommer aldrig glömma den stunden när han satt där och signerade. Och så kom en closure som är sorgtemat från Metal Gear Solid 1. Playstation-versionen. Och så vände jag mig om. Du upptagade mig att fota, John. Jag minns att jag vände mig om och tittade på Victor med lite så här tårar i ögonen.
Ja.
För att Hideo Kojima satt framför oss. Vi lyssnade på en closure. Ja. Och så satt han där. Och jag började vara så här starkt moment.
Ja.
Jag får lite gåshud nu.
John och jag bara kollade tårögt på varandra och typ gjorde en liten så här nick. Liksom.
Ja.
En omärkbar nick.
Det blir inte större spelmässigt.
Nej. Det var fan vad kul att vi... Jag glömde bort hur stort det egentligen var. För jag var så inne i plåtandet. Liksom.
Ja,
de bilderna finns kvar faktiskt på hemsidan. Så ni kan gå in och kolla på det.
Det komiska är ju att... Jag, när allt var klart, när de var klara med signeringen, då skulle vi ta ett gruppfoto med Hideo Kojima, alltså vi anställda.
Ja.
Och jag skulle gå fram då, för han hade en assistent som pratade engelska.
Mm.
Och så sa jag då liksom att så här, can we take a photo with
the crew?
Liksom, ja, Mr. Crew liksom, pekar jag. Och då tog han fram Hideo Kojima bara till mig. Och bara ställde honom bredvid mig, och du ställde dig redo att fota, och så blev det bara vi två.
Ja.
Så, och så tog du typ två kort, och sen sprang de iväg. Alltså ja. Vi hann verkligen inte så här en out the team. Ja. Så liksom de hade ju livvakt och allting. Liksom.
Det är du och Kojima på bilden och det är John som tar bilden. Och ifall det hade varit en så här 3D-bild där man kan kolla bakom John, Lill-John, så står jag där med armarna i kors och gråter för att inte jag fick vara med.
Men den här bilden ska vi ta fram och lägga upp på något sätt.
Ja, så sagt, den finns på webbhallen.
Den finns på webbhallens hemsida faktiskt.
Men jag tycker vi kan ta och göra våra lyssnare en tjänst och lägga
ja,
upp det också.
Ja, självklart. Vi tar och lägger upp dem. Ja, det är ganska roligt också. För att du berättade det utanför podcasten om när du var i Japan och skulle köpa det här soundtracket, om hur lite engelska de kan i Japan. Mm. När du skulle förklara och du la till typ något kul.
Ja, nej, men det är så roligt i Japan. Alla som har varit där känner igen det här. Det är ju när man ber om någonting på engelska. Ja. Till exempel, do you have Metal Gear Solid figures? De tittar ju på en som ett stort UFO. Och så står man där och bara... Do you have Metal Gear Solid figures? Ah, Metal Gear Solid. Lägg till uvet på alla substantiv så löser ni allt i Japan.
Alltså, det låter som ett skämt, men det funkar på riktigt.
Jajamensan. Street Fighter, sjukt, alltså. Inte Street Fighter. Metal Gear Solid istället för Metal Gear Solid.
Metal Gear Solid.
Ja, det är fan sjukt.
Alltså. Solidus Snake.
Ja. Det är underbart land. Jätteroligt. Mm. Ja. På nervänt.
Det första spelet vi har spelat som kom ut nu precis i slutet av januari är Dying Light, som både jag och Lill-John har spelat.
Ja.
Mm. Och det är ett spel som vi har känt skulle bli typ lite av en sleeper hit typ.
Ja.
Men det var alltså, när det utannonserades precis, då var det så här wow, hype liksom. Mm. Och sen dog det ner lite. Och sen nu eftersom det inte kom så mycket spel i december så, här, så liksom steg hypen igen. Det blev nästan alltid så med de första spelen som kommer på ett år.
Mm. Man glömmer bort dem lite.
Ja, men det känns nästan lite så faktiskt.
Mm.
Och det här spelet då, det är ett open world-spel kan man väl säga, eller?
Mm. Ja, jo, men det håller jag med.
Det är från utvecklarna som gjorde det här Dead Island. Som det var ingen av oss som körde det, eller
nej,
hur?
Nej, jag missade det helt.
Jag fick aldrig en känsla för det.
Nej.
Det var en ball trailer minns jag, men det...
Ja just det, den var typ award winning. Det var ju riktigt cool faktiskt. Men det är i alla fall utvecklarna från det spelet som nu har satsat på att göra ett spel som påminner ganska mycket om Dead Island, men även blandar in element från Mirror's Edge, att man parkourar runt liksom.
Precis.
Och även stridssystemet från Condemned skulle jag vilja säga.
Ja, jo.
Som också är en riktig pärla faktiskt i spelet.
Ja.
Oh, ja.
Som jag och Storion, vi älskade ju det.
Köpte det på releasen på Xboxen?
Ja, jag körde det sen också.
Det är riktigt kul. Det fokuserade ganska mycket på melee combat ju.
Ja, jo, det gjorde det.
Ja.
Det var förbannat bra när det kom.
Ja, ja, men det här spelet handlar i varje fall om en snubbe som heter Kyle Crane, som är en agent som sänds in i ett quarantinområde. För att han ska leta efter en rogue agent som har en fil som hotar att fucka upp en hela massa saker. Så man ska helt enkelt infiltrera den här quarantinzonen och hitta honom.
Mm.
Men när man landar i, man hoppar ner med fallskärm i den här staden då, Haram, och då blir man biten av en zombie typ direkt. Så man måste hela tiden leta efter ett vaccin som de flesta människorna tar, alltså de som har blivit bitna. För ifall man inte tar det så blir man en zombie. Så det är liksom hård valuta.
Ja.
Förlåt, den här Haran hette stan så?
Ja, exakt.
Det är ju en fiktiv stad va?
Ja, precis. Det är, jag tror baseras på typ Turkiet eller någonting.
Ja, jag skulle vilja säga att det påminner om typ Rio de Janeiro ibland. Men,
ja, men jag läste någonstans att det var Turkiet som var liksom...
Ja.
Men det ja, jag håller med. Det ser ut lite som så här kåkstäder och sånt där.
Det är ganska roligt. Jag kom på mig själv nu när du satt och berättade om backstoryn här och jag satt och bara, Det säger en hel del om hur fantastiskt dålig och ointressant storyn är i början.
Alltså snubben heter ju Kyle Crane, men han skulle lika gärna kunna heta Pappersark liksom. Alltså, ja, han är lövtunn alltså.
Ja, det fanns där alltså, jag kom
Kyle
på det.
Crane.
Ja, alltså jag kom på mig själv också när jag började spela det. Alltså 20 minuter, 30 minuter in i spelet så bara, vad är det jag gör för någonting? Och varför... Vem är det här? Vem är jag? Och introvideon ska vi inte ens tala om. Alltså
jag har inte blivit det på väldigt länge, men jag har varit faktiskt åksjuk av introvideon.
Ja.
Spelet är ju helt och hållet i första persons perspektiv.
Mm.
Även i videosekvenserna.
Precis.
Och introt var ju då när man landade där och man blev biten av zombien, attackerad och bortdragen och sprang och han slängde huvudet fram och tillbaka. Liksom. Och jag mådde faktiskt lite illa.
Mm.
Det har jag inte varit med om i tv-spel tidigare.
Och det kan jag säga att det har jag gjort under spelet också. För det, nu slår FPS-mannen till igen, men det handlar ju också om att det här spelet är 30 FPS.
Ja, men det är stadiga 30 FPS.
Det är stadiga 30 FPS, men det är inte tillräckligt.
Du borde fan gå i terapi för det här. Alltså.
Ja, men det är med jag känsliga ögon, men när de går ut och lovar att det ska vara 60 FPS och är jättestolta och malliga med det här, och så levererar de ett spel som har en pappersarkstunn spelkaraktär i 30 FPS. Och jag menar, när man, det här spelet är ändå ett spel som går jävligt fort när man springer. Det ska vara liksom känslan av att man blir jagad, man ska hoppa, klättra hit och så här. Men jag menar, när vi spelade igår, Victor, alltså det var ju flera gånger när det laggade ju sönder.
Ja, bara så här, inte för mig, men vilket är konstigt, för det var du som var host.
Ja, men det var inte att det laggade på så sätt att det freeze-framer, utan det handlar mer om alltså att FPSen inte räcker till, utan att det är för mycket glapp. För det här är ett spel som hade varit mycket bättre med 60.
Ja, men det är som sagt lite pinsamt, för utvecklarna gick ju ganska tidigt ut i det här projektet och sa att de skulle alltså stenhårt köra på 1080p 60 frames. Mm. Och så lyckades de inte leva upp till det.
Nej.
Så folk har varit lite besvikna på det. Men alltså det där med frames, om vi ska settle it once for all, så jag tycker att är det stadiga 30 frames, då gör det ju liksom ingenting i ett spel. 60 är ju drömmen såklart på konsol, men
jag känner snarare så här, att jag är så jävla trött på så kallade next gen spel som är i 30 FPS. För att det, next gen har mycket med att det är högupplöst med att göra, och att det ska vara smooth. Och skillnaden mellan 30 och 60 är enorm. Visst, jag kan vara extremt känslig, men just det här spelet som också är, alltså alla first person spel är ju jätteviktiga, tycker jag, att det ska vara 60 FPS.
Det är open world också. Jag kan tänka mig att det är riktigt svårt att få till det. För
Men jag undrar, hon kunde lova i början, var spelet mindre då? Eller?
Nej, jag vet inte. De var väl optimistiska, jag vet inte. Ja. Från början så höll de också på att utveckla spelet till 360 och PS3. Mm. Men de lade ner de versionerna typ för ett halvår sedan bara. Så det kan ju vara på grund av det också. Annars hade de kunnat fokusera mer på PlayStation 4 och Xbox One.
Ja, men jag tycker inte spelet i sig är speciellt snyggt heller.
Nej, alltså det har vi delade åsikter om. Ibland, alltså jag tycker det är ganska snyggt. Du sitter och spelar på en datorskärm. Jag spelar på en ganska stor tv. Jag tycker det ser bra ut, men jag sitter ju längre från skärmen också. Jag tycker stundtals är riktigt snyggt. Det påminner ganska mycket grafiken om Far Cry 4.
Ja, vilket jag inte heller var jätteimponerad av.
Nej, jag
det
vet
är märkligt, för det är
väldigt
snyggt,
vackert.
Ja, även fast det inte är 60 FPS.
Ja,
Och den här ön man är på, eller vad ska jag säga, den är ju väldigt vacker också, med palmer som blåser i vinden och sånt.
Jo,
där.
Men jag tycker att det är ganska coolt också stundvis. Men jag minns bara att när man vaknade upp där i början och går runt i den här lägenhetskomplexet, och jag bara såg pixlarna vara stora som hus. Liksom.
Ja, men det var inte för mig, jag fattar inte det.
Men det är för att min monitor, saker, alltså. Jag sitter närmare min monitor, självklart är det, men det är ingenting jag reagerat på andra spel på PS4.
Alltså jag sitter absolut inte och säger att det var det snyggaste spel, men jag tycker absolut det är snyggt. Liksom. Och som sagt, fysiken på bland annat palmlöv och gräs och sånt, och även kläder på zombies fladdrar i vinden.
Ja, det gör det.
Det bidrar mycket till stämningen faktiskt.
Men på tal om zombies, alltså zombie-designen på det här spelet, stundvis är ju dålig, rent ut sagt.
Ja,
alltså,
berätta lite om zombie-designen, för grejen är, alltså, jag har inte spelat det överhuvudtaget. Alltså, skulle ni säga att är det en läskig känsla det här när man är runt i stan med zombies? Alltså,
nej. Jag skulle säga att det är lekstuga.
Ja, det är lekstuga. Det är lite Dead Rising-aktigt.
Ja,
liksom.
Definitivt.
Man kan ju till och med crafta vapen och sätta på så, här, så att man kan ge elchocker med sin kniv och liksom, så här, bränna upp folk och sånt där. Men jag måste säga att när man spelar själv så är det en helt annan sak mot när vi spelar co-op.
Ja.
Det är co-op upp till 4 spelare i det här spelet. Man kan köra storyn från början till slut.
Och det är ju jävligt imponerande.
Det är ju big creds för det. Alltså. Ja. Och när jag körde single player så var jag inte så här jätteimponerad. Varken jag eller Lilian har klarat spelet.
Nej.
Vi kanske har kört alltså bara 20-30% av alla story missions.
Ja.
Men när man körde co-op igår, jag och Lilian, alltså det var ett helt annat spel. Alltså.
Ja, det märks att man ska vara fler när man spelar, för att det blev ofantligt mycket roligare och vi kunde leka runt och samarbeta. Men
men
jag tyckte det var kul.
Och det var liksom kul, för eftersom det är så whack liksom, så här, komedi nästan liksom, när man går runt. Både jag och John hittade ett fett jävla svärd.
Alltså det var ju grymt, du måste berätta. Vi får fan sätta ut en marker vart man hittar det.
Ja, det var något så här easter egg svärd som jag råkade hitta av misstag när jag körde single player.
Ja.
Man simmade ut till en liten ö mitt i vattnet.
Ja.
Så låg det en död människa där med
en zombie, var det?
Ja, en zombie. Jag menar, ja, alla som är döda. Ja, ja, jag vet inte.
Semantics.
Han hade hur som helst ett svärd som bara stack ut ur hans bröst, som hette Excalibur, med fokus på EXP. Alltså EXP Caliber. Och det satt fast jävligt hårt i stenen, så man var tvungen att hålla in ta upp knappen i 3 minuter för att rycka loss svärdet. Men det är hur som helst ett fett så här, broadsword typ. Som man med den starka attacken, om man slår till med den, så alltså zombiesarna flyger typ 30 meter.
Ja, det är så jävla fett.
Och
det är skitkul.
Och Lill-John hade inte fått den här starka attacken än, så ibland kunde han stå och hacka på en zombie, så kom jag bakifrån och slog till zombien. Han slog så här och bara flög iväg 50 meter i luften liksom. Och det är svårt att låta bli och skratta åt sånt liksom.
Ja, sen så var det också en annan skön grej som gjorde, som jag faktiskt filmade dig igår. Vid ett stup. Du såg en zombie som var precis utanför, eller ovanför ett stup.
Ja.
Och så sprang du fram och gjorde en jävla dropkick på den som flög.
Ja, men alltså som sagt, det är lite lekstuga. Och ja, det märker man ju liksom. Man får ju verkligen verktyg för att latcha runt.
Ja.
Det som tyvärr ingen av oss har fått hittills, det är en perk som kommer ganska sent tyvärr. Mm. För det ska verkligen uppskatta ifall den kom tidigare. Det är den här grapplinghooken som jag pratade om i något tidigare avsnitt, tror jag.
Ja, just det. Kärlek till grapplinghooks.
Ja, alltså den ser så jävla rolig ut. Jag bara längtar till att få den där perken. Alltså, man kan typ grappla upp vart som helst liksom. Ja. Det ser så jävla kul ut alltså.
Ja, det ska bli riktigt roligt.
Jag såg en video review av spelet och då sa de att den nästan blev instant win. Men
jag kan tänka mig det. Eftersom jag typ sett det också, man typ flyger långt som helst liksom.
Ja.
Igår så skulle jag och Lill-John ta över sånt här radiotorn.
Ja.
Då fick vi klättra upp dit själva. Man får så här hitta vägen. Det är som ett litet pussel nästan. Ja. Typ som i Far Cry.
Mm.
Och det gav ju verkligen enorm svindel alltså när man klättrar upp. Ja. Det hade de gjort jävligt bra, måste jag säga.
Ja, det gjorde
så
de faktiskt. Men det var också, vet du varför, ja, det, Victor, det var bra? För det var också ljuddesignen där som hade gjort jävligt mycket.
Ja,
för att de hade fångat det verkligen. Det kändes, alltså, bara man blundade så kände man att man stod, ja, där uppe.
Plus att jag märkte ifall man stod stilla när man var högst upp.
Mm.
Ju längre och längre upp, ju mer började så här kameran wobbla lite.
Ja.
Så att det känns som att man verkligen är så här, wow, ja, liksom, nu kommer jag ramla ner här.
Ja, men vi ställde oss också längst ute på en jävla kant också.
Och tog bilder.
Ja, det var fan grymt. Alltså, du tog bild på mig när jag stod med svärdet.
Ja,
när ni säger att ni tar bilder, alltså, pratar ni om PS4 eller är det i spelet?
Nej, med PS4.
Med kärknappen.
Okay.
Ja. Men det börjar bli ganska populärt nu i spel att lägga in så här photo mode annars.
Ja.
The Last of Us har ju det, och Shadow of Mordor fick ju också det påpatchat.
Ja.
Drive Club har fått det. Det börjar komma till mer och mer spel.
Ja, så The Last of Us hade väl absolut bästa kameran. Jag har tagit så jäkla schyssta bilder där.
Ja. Det är så. Alltså. Mm. Du måste visa dem någon gång för mig, för jag har en enda gång jag tagit
Den. Kan göra det på min dator sen. För att jag har ju faktiskt precis nu uppgraderat min PS4 med en ny hårddisk.
Ja, just det.
Jag köpte en sån här 1 terabyte med SSHD. Så att det är
både, du ska också gå all digital nu, ja, som exakt. Jag har gjort.
Ja, jag gör all digital, det är så jäkla skönt. Men det är i alla fall hälften, inte för hälften, men det är 8 gig flash och sen så är det resten vanlig hårddista. Och då tog jag även över den gamla som satt i PS4 och satt i PS3.
Mm.
Så då har man plötsligt fått så jäkla mycket space och det är så jävla skönt. Och då när jag skulle göra all flytt med filer och allting, så testade jag bara att föra över videoklippen och bilderna till ett USB-minne. Och det är så jävla sweet, för när du lägger in det i datorn sen så är det liksom skitbra kvalitet. Allting. Mm. Ja, det bara funkar liksom.
Ja.
Så jag ska absolut visa dem.
Ja. Nej, men alltså, jag tyckte att det var schysst grafik när man var där uppe liksom och klättrade upp högst upp i sån här torn och sånt där.
En ganska schysst draw distance.
Ja, den är ganska hyfsad faktiskt. Men en sak som är så här pinsamt uppenbar, det är att när man går runt i olika så här safe zones och möter andra NPC:er, alltså andra människor, så märker man att de har väl samma karaktärsmodell på en del gubbar.
Ja, fast det gör de ju på zombiesen också. Och det är det vi skulle
men det är ju skillnad om du pratar med
annorlunda.
Ja, ifall du pratar med en gubbe får du ett uppdrag av honom. Ja. Sen går du möter en annan snubbe som ser exakt likadan ut som honom.
Men ja, jag vet. Jag trodde det var samma person.
Ja, jag vet. Det är jävligt dåligt. Och sen är läppsynken ganska dåligt.
Ja,
också,
det är faktiskt, den är ganska jävligt dålig faktiskt. Ja. De kanske patchar lite, vi får väl se.
Ja.
Men för att återknyta till det, som Jonsson frågade hur zombiesen är. Jag vet inte, det känns också som att de har copy-paste att liksom designen på väldigt mycket där. Men folk går ju inte helt kritvita i ett ställe som är helt, visserligen är de döda, men det känns bara som att så länge kan de inte varit döda för att bli så kritvita när det ändå utspelar sig typ i Turkiet där solen skiner hela tiden.
Ja, och sen är alla skalliga också.
Alla är skalliga, och, alltså, kvinnor, män, men det kanske har en del med sjukdomen att göra, men
ja,
alltså,
det är sant.
Det känns jävligt tråkigt. Det är inga läskiga zombies.
Det är ju open world och det är ändå jävligt många zombies på skärmen samtidigt ibland.
Det är det ju.
Det är jävligt kul att kasta så här firecrackers på marken så lockar dit zombies och så hiver man in en handgranat där och bara ser kaoset som händer. Liksom.
De handgranaterna
bara flyger
igår,
saker överallt. Liksom.
Ja, det var fan grymt.
Alltså, det, som sagt, det lekstuga verkligen. Det är så jävla många möjligheter man kan göra roliga saker på. Alltså.
Det vore ju jävligt kul, John, om du skaffade det så du kunde testa att köra 3. Ja. Man kan köra upp till 5, va, Viktor?
Nej, 4.
Fyra.
Men alltså, ni börjar sälja mer och mer till mig här.
Det är kul.
Jag har ju verkligen inte hört någonting om det här av er. För det är...
Nej, jag tror du verkligen skulle tycka om det faktiskt.
Ja,
sen, sen skulle det vara kul att testa. Det finns ett till multiplayer-läge också. Som är att en spelare är en så här superzombie och ska jaga de andra två.
Gud, vad häftigt.
Alltså i deras kampanj.
Jo, men jag laddade ner det.
Ja, men man fick ju det med det här spelet. Men vet du, för på natten så kommer det fram mycket starkare zombies.
Just det, det är en del av storyn också.
Ja, så det är ganska roligt också att det finns en så här dag- och nattcykel som förändrar ganska mycket i spelet. För på dagen går det som sagt runt och typ latchar med zombies som går jättelångsamt liksom. Men på natten så kommer det fram sina hunters liksom, och de är helt jävla galna liksom. Då är det typ inte en chans att springa ifrån dem.
Nej.
Jaha, så de springer i kappen, man kan inte fly.
Ja, och det är så jävla kul att springa och försöka parkoura och liksom klättra ifrån dem, och så kan man hålla in trekant för att kolla bakom axeln.
Ja, man får panik,
alltså. Och så zombie precis bakom en liksom.
Men det var just där som de här FPSen faller platt, för det var ungefär det sista vi gjorde igår innan vi avslutade Victor när vi körde co-op. Det var just att vi blev jagade där i slutet, och jag sprang och sprang och sprang, och det kändes bara som, det kändes som att jag hade ett epilepsianfall, för det kändes som att jag satt och blinkade jättesnabbt, för plötsligt var jag uppe på taket och sen så hoppade jag ner, och det var bara så här, det kändes så jävla oflitigt.
Det är bara för att man panikspringer liksom,
jo, men det var så jävla oflitigt.
Animationerna ballar ur.
Hade det varit 60 fps där, då hade man bara suttit och bara glidit igenom det.
Det är lösningen till allt alltså.
Ja, alltså 60 fps är lösningen till allt.
Det är fan galen alltså.
Ja, men det är det. Jag är
meningen
känslig.
Med livet,
60 fps i livet.
Ja, nu ska fixa medicin till dig, det är ingen fara.
Ja, nej, men det stod ju, det skulle vara kul för du också köpte det här och kunde spela med oss, för det är riktigt roligt. Och en väldigt positiv sak som jag tycker är att igår hade jag kommit lite längre i min kampanj än vad Liljon hade gjort.
Ja.
Men så hoppade jag in i hans kampanj, och när jag kom tillbaka till min sen så fick jag behålla all leveling och allting.
All XP och all din inventory också, va?
Ja, allting. Ja. Och ifall jag och Liljon hade spelat vidare så vi hade kommit längre än vad jag hade kommit i min egen kampanj, då hade jag fått fortsätta liksom bara. Så det blir som att jag har klarat det också.
Och det är
väldigt,
väldigt
smidigt.
Det är
alltså.
Riktigt bra.
Så att, det är också en av de där grejer att man kan spela genom hela spelet från början till start. Och det, finns det något annat sånt här typ av spel som har den funktionen?
Ja, det är väl de här Left 4 Dead och Dead Island. Men det är ju multiplayer-spel. Det här är egentligen,
men Left 4 Dead, det är ju ganska korta. Det är ju mer ett... Ja, det är ju mer ett online-spel.
Men alltså, förr i tiden var det ju så att man kunde co-opa igenom hela spelen. Men de försvann ju. I förra generationen tycker jag de försvann mer och mer.
Konstigt.
Med det där.
Ja.
Men det, alltså, det är svårt att bygga ett spel, alltså just det här att en ska alltid vara närvarande i cutscenes, att man aldrig kan vara ensam.
Ja, det är ju problemet.
Och jag minns vissa spel liksom, gjorde ju så här kalanka-lösningar, typ Perfect Dark på Nintendo 64. Plötsligt dök hennes, var de släkt eller?
Just det, hennes syster. Ja.
Hennes syster, Velvet eller?
Velvet Dark, ja. Johanna och Velvet Dark.
Plötsligt dök en blondin upp bredvid igen.
Ja,
och det är också sådär, det blir ju ologiskt. Alltså jag som är story-dåre, jag vill ju helst att det ska vara så realistiskt som möjligt, och då...
Ja.
Alltså det bästa är ju till exempel i Halo, där man kan ha fyra gubbar i rustning, där alla bara...
Helt anonyma liksom.
Ja. Helt anonyma, precis.
Master Chief, 1, 2, 3, 4.
I det här spelet är ju båda huvudkaraktären, tror jag.
Ja.
Det är lite konstigt.
Ja, det är lite konstigt.
Och ifall man är fyra så är det fyra stycken huvudkaraktärer.
Så det går då Kyle Crane gånger 4?
Ja, exakt.
Precis.
Papper Shark gånger 4.
Ja, ja. Men det är också en fördel att han är Papper Shark. Då blir det ju liksom, ingen bryr sig.
Nej, det är
sant. På sätt och vis, det kanske är räddningen.
Ja.
Papper Sharks tunna karaktärer.
Men en sak som jag tänkte på att du borde gilla med det här spelet, Liljon, det är ju musiken. Alltså den är ganska subtil, men...
Ja, inte, om du tänker på den i intromenyn.
Ja, eller
den är
eller
ju lite sån här arpeggio-basgångar som jag gillar.
Ja, precis. Den är som, du gillar ju skräckfilmer också.
Ja.
Och den är ju som så här, gamla 80-tals skräckfilms zombie-musik, tycker jag. Lite så här, lätta syntar sådär.
Ja, det kan vara. Men
så lät ju många zombie-filmer på 80-talet.
Ja. I så fall har jag blivit distraherad av de dåliga FPS-en, för det är ingenting jag tänkt på.
Okej, ja, men du märker det när du går runt och lootar grejer. Och så här, liksom, det ligger där i bakgrunden.
Jo,
men så här,
jag, nu när du säger det så har jag nog tänkt på det, men... inte så mycket så att jag har blivit så här wowad.
Ja. Nej, men det enda jag tänker nu med spelet är att det kanske kan bli lite repetitivt. Jag har hört att storyn börjar växa lite efter ett tag, och jag tror du och jag ligger precis på gränsen för att det riktigt ska ta fart.
Jag hoppas det, men, för än så länge det är fan sömnpiller.
Ja, alltså jag kör gärna igenom hela det här spelet med dig ifall du är sugen på det. Alltså.
Ja, det, men det ska vi väl göra, det är väl planen.
Ja, alltså det var ju verkligen natt och dag att köra ensam och köra med dig. Alltså.
Ja, det fanns
var
ju
till... så mycket roligare? Alltså.
Ja, det, det. Det var till och med vissa ställen också där vi hade problem med two player liksom.
Ja,
att komma
precis.
Vidare. Ja.
Det var så svårt med det.
Ja.
Ja, det var lite tufft. Hur generellt svårighetsgraden har spelat, skulle ni säga?
Alltså, zombie dödar man ju på 3 sekunder.
Men,
liksom.
Men ifall du hamnar i liksom, bland massa zombies, då kan det vara svårt att ta sig ur.
Det är ju det som är problemet. Det är därför du måste liksom vilseleda zombiesarna med hjälp av distractions eller såna här grejer. Men hamnar du bland 20-30, då är du fucked oavsett.
Ja, så det är väldigt bra gjort.
På det. Man måste hålla sig i rörelse också, just att det är bra.
Ja, exakt.
En annan stor styrka med det här spelet tycker jag, det är crafting-systemet. För att det finns otroligt mycket variation. Och man kan hitta liksom blueprints lite här var, så att man lär sig att kunna hitta grejer för att skapa nya saker hela tiden. Ja. Och det har de lyckats med väldigt, väldigt bra. Och det finns ett specifikt vapen som jag älskar, och det är explosiva kaststjärnor.
Ja, det är
ni hör ju på hur det låter. Bara sätta en kaststjärna i huvudet på dem som bara spränger skiten ur dem. Alltså, ja. Och det tycker jag de har gjort väldigt, väldigt bra. Och levelsystemet är också uppdelat i 3 olika kategorier.
Ja, just det.
Det är väl agility, va? Power och...
Ja, jag kommer inte ihåg vad sista är.
Survivor, och det är hur man kan crafta och såna här grejer, utveckla det, hör för mig. Så man levelar upp, det är liksom 3 olika levelmätare på så sätt.
Så när du klättrar runt så får du EXP för att klättra, ifall du slår en gubbe så får du experience point
till och craftar power. Och hitta grejer så får du på det.
Ja, precis.
Och det tycker jag var väldigt, väldigt coolt.
Det är ganska sent, eller vad säger jag, sent, det är ganska sekt att grinda i det här spelet, att gå upp i level.
Ja.
Har jag märkt.
Men det kanske är en bra sak med tanke på att det ska vara ganska stort.
Jag vill ha den där jävla grapplinghooken, och den ligger ganska långt ner. Så.
Ja. Ja, vänta, alltså, den finns tillgänglig, men den mängden XP det kräver för att få grapplinghooken krävs så mycket att det går inte.
Så du kan se vad du kan låsa upp för någonting.
Den är på tier 3 liksom, på agility eller någonting. Och den är på tier 2 tror jag.
Ja.
Och så måste man ha en viss rank. Den kanske ligger på rank 15 och jag är på 9 kanske.
Ja.
Så jag måste levela upp ganska mycket för att få den.
Precis.
Men det här också, ni säger att det är svårare på natten just med de här starka zombierna. Är det ett krav att spela på natten eller går det att vänta ut?
Det är dynamisk dag och natt.
Ja, det är det.
Men du kan gå och lägga dig, det finns safe zones överallt som man kan ta över och låsa upp, där man kan gå och lägga sig till nästa morgon, eller ifall man går och lägger sig på dagen så kommer man till nästa natt. För en bonus med natten är att du får dubbelt så mycket experience points på natten.
Ja.
Ah. Och lyckas du överleva hela natten så får du också en sån här superbonus liksom. Mm.
Så du det måste vi göra lite mer nästa gång, Victor.
Ja, så man kan köra liksom tower defense eller så här survival mode, för man vill ju bara springa ut på natten och försöka överleva. Så det är,
och luta liksom.
Ja.
Då kan du få tekniskt sagt grappling hooking ganska tidigt.
Ja.
Ja, vi borde fan grinda skiten i det här spelet. Alltså.
Fan, ska vi göra det? Vi tar grinda skiten nu på nätter.
Vi gör det imorgon.
Ja, det får vi göra.
Ja, nej, men John, det skulle vara kul för du köpte det också.
Ja, det skulle vara jävligt kul. Jag tror att det kan vara värt det faktiskt.
Jag rekommenderar spelet, framförallt i co-op.
Killar, Dying Light är ju inte det enda spelet ni har spelat. Det är ju som sagt ett tjockt med spel. Och jag vet att ni har dragit igång den gamla Tim Schafer-klassiken Grim Fandango.
Detta fantastiska spel.
Alltså, ge mig lite intryck. Jag har aldrig spelat Grim Fandango. Jag har spelat de andra från Double Fine och sådär. Men berätta lite om spelet.
Jag spelade faktiskt inte heller Grim Fandango. Originalet släpptes 98 om inte jag har fel.
Ja,
på Windows.
Yes.
Och det var väl LucasArts som gav ut
det,
eller hur?
Bra.
Ja. Rest in peace.
Ja, verkligen.
Ja.
Fan, det var många spel nu när jag tänker på det. Minst den där, för jag kom på mig själv nu när den där LucasArts startskärmen kom fram.
Men det var ju mitt under, eller det här var ju början på slutet för typ peka och klicka spel och så kallar det.
Ja.
Eller de här sortens äventyrsspel.
Ja, men nu när remastern kom i alla fall, som har släppts lite överallt, så jag hade ju inga förväntningar alls på det här spelet. Jag visste bara att det är en tidlös klassiker och hade så himla lust att spela det bara. Ja. Och trailern var ganska mysig också.
Jag skulle vilja säga att det är definitionen av höga förväntningar att säga att det är en tidlös klassiker.
Jo visst, men okej, om jag säger så här, om jag formulerar om det, men jag visste inte vad jag hade att vänta mig då.
Nej, ja. Precis.
Och när jag sätter igång det här spelet och jag får så här skön jävla lycklig känsla, jag åker tillbaka i tiden.
Mm.
Jag känner den här gamla eran bara mysa runt mig. Och sen så att karaktären springer runt i så jävla smooth 60 fps. Alltså det blir man ju fan glad över.
Alltså,
galet. Otroligt mysig. Och det min första tanke också med spelet var ju att när man väl startar upp det så börjar ju storyn direkt. Man kommer inte in i någon meny eller något sånt där.
Ja, just det.
Och det är så genialt för att i det här spelet så är det så otroligt bra story och så otroligt bra dialog direkt. Mm. Man märker verkligen vilken stor skillnad det är på spel idag och då.
Mm.
Det här med replikmässigt och dialogen som bara driver på. Och i och med att jag som sagt inte visste vad jag hade förväntat mig, så blev jag bara så här mindblown över vilken kvalitet det var.
Alltså det har verkligen en unik grafisk stil också.
Ja.
Spelet utspelar sig i dödsriket.
Ja.
Och man är Manny Calavera.
Precis, det är väl jobbar som en stöttstrike, va?
Ja, exakt. Ja. Och Manny, han jobbar ju som en sån här, vad ska man säga, resebokare typ. Ja. Som hjälper själar som kommer ner till dödsriket att komma till efterlivet.
Precis. Mm.
För de själar som har, eller de människor som har varit snälla i sitt liv innan de dog, de får biljetter till det snabbaste tåget som tar 4 minuter att åka till efterlivet, men de som var dumma, de får typ gå till fots.
Ja, precis.
Och Manny försöker då hitta resepaket till alla liksom baserat på hur de har levt sitt liv.
Ja.
Och spelet utspelar sig under 4 år i det här dödsriket då.
Ja. Och det är lite så här film noir känsla också, lite art deco, ja, under hela,
exakt.
Över hela. Ja.
Det utspelar sig på dödens dag under alla de här 4 åren.
Mm.
För det är den enda dagen då de dödas med dödsriket, de får åka hem och hälsa på sina släktingar.
Ja.
Mm.
Så all grafisk stil är tagen lite från den här traditionen med dödens dag.
Mm.
Det är såna här candy skulls, ser alla ut som typ.
Precis.
Väldigt häftigt, alla är skelett liksom, och det är så här, ja, men det ser fantastiskt ut.
Så jävla hög kvalitet också på all voice acting. Alltså.
Ja, och det som är väldigt ballt är att man kan välja mellan gamla och nya grafiken.
Ja,
med ett knapptryck.
Precis, kan du ändra renderingen till remastered eller originalet.
Mm, det är coolt.
Ja, det var riktigt coolt faktiskt.
Och som du sa, voice actingen är också bra för att vara, speciellt för att vara så tidigt spel.
Ja.
Vi hörde ju hur Resident Evil lät i förra avsnittet. Liksom.
Ja, det här är en enorm typ skillnad. Samtida. Ja, det är ju samtidigt nästan. Ja. Det var bara ett par år innan, va?
Och Tim Schafer som har skrivit det här spelet, han är ju väldigt rolig.
Mm.
Han har gjort många andra bra spel också.
Ja.
Som jag hoppas att det kommer remasters på snart.
Det hoppas jag med.
Grymt, alltså.
Jag är grymt sugen på att veta mer om vad han har gjort.
Men hur känner du då, Lilian, med pusslen i det här spelet?
Ja.
För man märker ju också att de kommer från en annan tid som krävde lite mer av spelarna. Alltså, ibland är det ju liksom lösningen är så här... Va?
Ja, men det är det som är så underbart, och det var en av de här grejerna också som kändes att man åkte tillbaka i tiden, det är just pusslerna. Och att man återigen, det som vi pratade om förra avsnittet, att man får använda sin fantasi igen.
Ja,
och bara så här, shit, jag har ingen aning om vart jag ska. Man går in i varje rum, man skannar igenom allt, man kollar, okej, vad fan har jag i min inventory? Och man får liksom klura lite, okej, men ja, det här är jättelångsökt, men om jag gör det här då, så bara, aha, ja, det funkade.
Ja, fan, då blir man så jävla glad.
Ja, och så blir man jätteglad. Och just att han är så jävla skön karaktär också. Man känner ju med Manny.
Mm.
Manny Calavera.
Ja, han är helt rolig också.
Ja.
Han sagt, väldigt bra skrivet det här spelet.
Fantastiskt skrivet. Och jag gjorde faktiskt en fuling, för jag var lite nyfiken, så jag gick in på How Long to Beat bara för att se hur långt det här spelet är generellt.
Ja.
Mm. Och blev väldigt förvånad när jag såg att alltså bara storyn är drygt 12 timmar långt.
Ja, men ifall man kan alla pussel kan man ju bara...
Ja, då kan man ju speedrunna det fort som fan. Ja, men jag menar, det gör man ju inte, i och med att man inte har spelat sådana gamla spel på länge, när det är en helt annan typ av pussel liksom.
Ja, men verkligen. Ja. Jag hade ju en kompis som hade det här spelet när jag var liten.
Ja.
Och vi spelade en del hos honom, men jag minns ju ingenting sedan dess. Alltså jag minns vissa scener, men jag minns inga liksom så här pussellösningar eller någonting.
Nej.
Mm. Men man kan sakna lite ibland det här, tycker jag. Det här skolgårdssnacket.
Oh.
Det var ju så man löste spel förr i tiden. Nu kan man liksom bara knäppa sig in på GameFAQs ifall man är sugen på att ta sig vidare snabbt.
Precis.
Men då kunde man gå runt med ett pussel som man inte kunde lösa i liksom 2 månader tills någons brorsas kompis på skolgården hade löst det här pusslet, och man hörde ryktesvägen att, ja, men ifall du tar den där och går dit och gör det här, då kommer du vidare. Liksom.
Oh.
Det där saknar man lite, känner jag. Och du mässade mig nu, Lilian, och frågade lite hur du skulle komma vidare. Då liksom kände jag lite det där igen, bara, nu får jag hjälpa Johnny.
Och det är ganska roligt, för att jag är en sån här, jag hatar att kolla GameFAQs. Jag gör aldrig i princip. Det är ett par gånger som jag gjort det, men det är väldigt, väldigt sällan jag gör det.
Ja.
Just för att jag vill klara det själv, och gör jag inte det, då väntar jag med spelet. För oftast brukar man behöva vila bara, och så kommer man tillbaka och så bara, ja, men det är obvious, det är sådär man ska göra.
Ja,
men nu var det faktiskt att jag kände att jag ville verkligen spela vidare på det, och då drog jag ett mess till dig bara för att liksom kolla. Och det kändes lite bättre. Mm. Att göra det än att gå in på GameFAQs.
Ja.
Mm. Jag tycker man borde...
Socialt.
Ja, det, ja, men det är socialt, och det är liksom roligare. Jag litar ju på dig, Victor. Du har ju koll på grejerna. Liksom.
Ja.
Så
jag har ju snart klarat det också. Men jag har råkat ut för en bugg tyvärr.
Ja, okej. Okay.
Jag vet inte ifall den kommer vara hela tiden, men jag kan, som det ser ut nu, inte ta mig vidare i spelet.
Ja, okej. Okay.
För i slutet av kapitel 3 så då fryser bara spelet. Eller liksom alla bakgrunder och sånt, alla dialoger fortsätter. Men jag kan inte gå, jag kan inte öppna min inventory, jag kan inte pausa spelet. Jag kan inte göra någonting liksom.
Ja, okay.
Och
det
hur många gånger har du testat?
2 gånger. Okay. Och det roliga var första gången jag klarade kapitel 3, som är det näst sista då. Så kanske det tog mig en och en halv timme, säger du.
Mm.
Och sen när jag kunde alla lösningar, då kunde jag bara springa igenom det på typ 5 minuter.
Ja.
Så det går ju snabbt att spela fram dit jag ligger, men det hänger sig där varje gång. Då blir man lite så här sur liksom.
Jaha, vänta, finns det ingen autospar? Och så här,
utan du måste spara
du
själv.
Måste spara själv.
Ja. Man går in på options och sparar, och det är ganska befriande faktiskt.
Jo, men det tycker jag också. Och en sak som är bra med det här spelet är att det släpps ju, det är en PlayStation-exklusiv och PC.
Mm.
Och det är att ifall du skaffar på PlayStation 4 eller Vita så får man till båda konsolerna.
Mm. Och PS3 också.
PS3 också? Ja, just det. Det finns det där också.
Ja,
just det. Och det är cross-save mellan alla plattformar.
Jajamän.
Så ifall du har din konsol connectad till internet och sparar, så laddas det automatiskt upp.
I molnet.
Ja. Mm. Och så när du bara startar nästa konsol sen, så dras den ner automatiskt och börjar exakt därifrån där det var. Liksom.
Och det är jävligt grymt. Ja, men man kan väl tänka så här också, i och med att det är första gången de portar det till andra konsoler, att det kan hända att de behöver patcha en del. För att det släpptes ju bara för några dagar sedan.
Alltså jag har sett en del så här grafiska buggar också. Har
ja,
märkt.
Jo, men jag också.
Speciellt nu när jag rushade igenom kapitel 3 andra gången för att klara det snabbt.
Mm.
När man trycker förbi massa dialogval så spelas animationen upp så här konstigt ibland. Så typ min arm fastnade bakom ryggen och så här.
Ja, okay.
Det var något item jag tog upp i början av spelet också som var transparent också.
Ja, men det var baguetterna.
Ja,
det hände mig också.
Jättekonstigt.
Ja, det var lite konstigt.
Så det är lite buggat, tror jag.
Det luktar patch alltså.
Men med tanke på att det är från 98 och allt det andra runt omkring, jag har full förståelse och det är helt förlåtet.
Men samtidigt tänker jag också, det kom 98, de har ganska lång tid på sig att fixa det.
Fast de påbörjade väl remastern ganska nyligen.
Ja, självklart.
Det har väl bara tagit något år kanske.
Ja. Och en annan cool sak med remastern är att de har spelat in all musik på nytt.
Ja.
Det är det enda som är nytt i spelet förutom den uppiffade grafiken. Och,
ja.
Det är en riktig orkester, va?
Ja, det är en riktig orkester som spelar den här jazzmusiken. Och jag brukar inte gilla jazz, men det passar riktigt bra här. Alltså.
Jo, men spelar man ett film noir-spel, då måste man ju ha lite jazz.
Ja, då kan det inte gå fel med jazz. Liksom.
Nej.
Ja,
och det, alltså, miljön i det här spelet är ju så fenomenalt bra. Jag är ju på år nummer 2 nu, och det är ju totalt 4 år.
Ja.
Du vet den här lilla, vad hette den bara nu? Den lilla med blå ljuset med stand-up, eller open mic.
Ja, det är andra kapitlet bara.
Ja.
Mm, år 2.
Ja, precis. Och det är ju så jäkla mysigt. Ja. Alltså det är så jävla snyggt gjort.
Det är det svåraste kapitlet i hela spelet också.
Ja, jag märkte det. För att det är
längsta,
det är jävligt stort.
Mm, ja, men det är det.
Ja. Så men där är jag nu.
En sak som jag märkte när man väljer mellan gammal grafik och ny grafik, det är att ibland, till exempel, jag kom in i ett rum och jag testade liksom kolla ifall det fanns någonting och hitta det, men jag hittade ingenting när jag hade remastergrafiken på.
Mm.
Så drog jag på den gamla grafiken. Då sticker items man kan ta upp, de sticker ut mycket mer då. För de är belysta på ett helt annat sätt. Så man ser att det här kan jag interagera med.
Ja.
För i remastern har de lagt till en riktig ljusmotor som inte fanns i originalet.
Just det.
Så när man kör med remaster är det egentligen svårare, för då ser man inte de här grejerna man kan interagera med.
Nej, det märkte jag också på ett ställe där.
Ja.
När man är i skogen.
Ja. Så ett tips är att man, när man sitter fast, ska man switcha till den gamla grafiken så man kan se lite
highlights. Ja, det är bra tips kanske.
Faktiskt, det är ganska bra tips.
Vad roligt.
Men en sak som är tråkig med spelet, ifall man ska negga lite, så är det väl att spelet är i 4:3-format.
Ja.
Det är inte widescreen.
Nej, men man kan gå in i options och ställa in det.
Om man men då smetas det bara ut och det ser inte bra ut. Alltså.
Nej.
Men,
de har ju räddat det med de här borders som man kan välja om man vill.
Ja, exakt.
Mm.
Man kan göra färggranna border så här sätt.
Ja, det kör jag med.
Mm, jag kör faktiskt
och de byter för varje år också, så de ser olika ut.
Ah, coolt.
Ett unikt tema för varje år.
Det är ganska roligt.
Ja, det är ganska ballt faktiskt. Men en sak som man ser när man byter mellan gamla och nya grafiken också, det är att bakgrunderna förändras inte.
Nej.
De har behållit alla bakgrundsbilder exakt som de såg ut. Men
det, jo, fast jag tror inte de kanske inte hade kvar ens materialet för det.
Jo, men det var just det de hade, så de har kunnat uppressa det till bra upplösning. Det är därför de inte förändras någonting.
Okay.
Det är samma sak med alla cutscenes. Där hittade de också grundmaterialet och det var ju mycket högre kvalitet än vad datorerna kunde ta emot på
just
den tiden.
Det.
Så det var egentligen snyggare.
Och
nu kan de använda liksom det i det nya spelet.
Ja, det är fenomenalt. Det är
tur att det fanns faktiskt.
Ja. Jag är helt såld och jag vill bara köra klart det, för jag tycker det är så himla mysigt. Jag kommer rekommendera det till alla. Jag har redan gjort det till många på jobbet.
Det är riktigt bra och kul, och det är ett spel man ska spela, tycker jag.
Absolut, definitivt.
Riktigt klassiker.
Men hur står det sig till de andra klassikerna då? Typ Monkey Island och Full Throttle till exempel.
Alltså Monkey Island har inte jag spelat, men Full Throttle har jag spelat. Och det önskar jag att det skulle komma på en remaster faktiskt. För det är ju Tim Schafer som har gjort det också.
Okay.
Samma person.
Det kan inte jag någonting om, det får du jättegärna berätta lite om.
Det handlar om en biker som heter Ben.
Aha.
Som hamnar mitt i en så här conspiracy. Mm-hmm. Och ja, jag vet inte mycket mer man kan säga än det, men det är samma stil som Grim Fandango, liksom så här, jättekonstiga pussel och liksom.
Men är det grafiskt påminner det grafiskt och sånt eller?
Vad sa du?
Påminner det grafiskt om det också?
Nej, det är tecknat.
Ja, okej.
Okay. Men det är väldigt så här, särigen stil också.
Ja.
Det ser inte ut som Grim Fandango utan det är 2D, alltså
nej, precis. Grim Fandango, ja, exakt. Grim Fandango så rör ju helt i 3D också med liksom kontroll.
Ja.
I det här så då klickar du liksom på bilden du står på.
Ja.
Men jag tror du skulle gilla det också. Alltså det är sjukt rolig humor i det spelet.
Det är det.
Och en rolig sak med det är att jag spelade det spelet innan jag kunde engelska. Och jag klarade det ändå.
All right.
För jag kände min morbrors kompis hade det här spelet. Så varje gång jag träffade honom, vilket inte var speciellt ofta, så fick jag försöka ställa så många frågor jag bara kunde liksom, så jag kunde ta mig vidare. Så det tog mig säkert över liksom 2 år att klara spelet på den tiden.
Det, men det, minnen.
Ja, det skulle vara grymt ifall det kom en remaster på det.
Ja, tror du att de skulle kunna göra det då?
Ja, men det tror jag absolut.
Det finns tankar på det?
Ja, det tror jag säkert. Mm. Alltså jag tror att Grim Fandango som kom nu, det var ju en vecka sedan när vi spelade in där.
Mm.
Det har sålt ganska bra redan, tror jag.
Ja, det tror jag definitivt.
Och jag tror absolut att de överväger det. Det skulle jag göra i alla fall.
Och det är så jävla skönt också att det är inga dyra spel. Eller det är 170 spänn, 150 spänn liksom.
Ja, exakt. Men Storjon, du gillar ju Monkey Island väldigt mycket.
Precis, jag skulle ge tips till dig då, Lilian, och till dig också kanske, Victor. Jag tror att du har spelat dem. Men förra generationen fick ju en remaster av Monkey Island 1 och 2.
Mm. Vilka konsoler då?
PS3, Xbox 360 och PC.
Jaha,
de finns inte till Vita, det skulle vara otroligt bra i Final
Fantasy. De finns även, jag är lite besatt för jag älskade verkligen Monkey Island, så jag hade det till, det finns även till Apple-enheterna iOS.
Okay.
Så jag har spelat det på iPhone och Xbox 360.
Ja, men vänta, jag äger faktiskt ett iPhone.
Ja, jag tror du spelade det första, jag tror du började med det. Men
ja,
du,
jag har kört kanske 2 timmar på det.
Ja. Och grejen är så här att i den remastern så är det ju så att det första Monkey Island kom ju för länge sedan.
Ja.
Då fanns det ju ingen voice acting.
Nej.
Och Guybrush Threepwood, som han heter, huvudkaraktären i Monkey Island, är ju legendarisk för sina roliga klickiga kommentarer.
Ja.
Och det är Tim Schafer som har gjort det också.
Ja.
Och alltså, grejen är att ingen vågade ju tro att de kunde göra det bra med voice acting, att de här coola replikerna som är så legendariska.
Ja.
Men de prickade perfekt timing och det är så bra voice acting i dem så att det är helt naturligt.
Cool.
Och där kan man också switcha mellan gammal och ny grafik.
Ja, just det.
Och där kan man få en, där tror jag ni får en ännu större chock än i Grim Fandango om du byter.
Ja.
Det är riktigt vackert. Och det är som sagt också i 2D, så det är som en tavla man går runt i.
Cool.
Ja. Alltså, det var kul ifall de här spelen kom tillbaka lite mer.
Mm. Ja.
Det finns ju Walking Dead nu, men det är inte riktigt pek och klicka. För
där
åker ju storyn framåt automatiskt. Du behöver liksom inte typ lösa någonting.
Nej.
Det är ju mer som att se en film.
Och det finns ett hintsystem, vilket är...
Ja, exakt.
Fan, alltså de borde fan sluta med det nu.
Det finns inte ens i Grim Fandango där pusslarna är helt sjuka liksom.
Ja, precis.
Jag kommer ihåg det fanns ett spel på PlayStation 1 också som heter Discworld.
Ja, det
som jag körde med en kompis. Där var det också så här, pusslarna var så här, okej, jag ska knyta fast ett snöre i en mask och stoppa in i ett råtthål för att locka ut en så här liten gnome. Mm. Det var så här, aha, hur fan ska jag komma på det här? Jag kommer ihåg det också, helt så störda lösningar.
De här pick-och-klick-spelen, jag undrar om någon människa har suttit helt utan att fråga någon annan människa och klarat ett sånt spel själv. Ja.
Kommer ni ihåg förresten de här Broken Sword?
Jag älskade Broken Sword.
Spelade dem,
Fan vad mysiga de var.
Fram till 3:an, sen så tycker jag de tappar bollen lite när det blev 3D.
Jag minns att jag och mina bröder, vi hade 1:an på demo bara, så vi hade inte ens hela spelet. Men jag minns att vi spelade om det demot hur många gånger som helst.
Det kom också som en remaster för generationen, så det rekommenderas varmt.
Just det.
Shadow of the Templars.
Ja, just det. Det där spelet som du har tagit ditt spelforums nickname från, Realm of Yon.
Mm.
Det kommer från Realms of the Haunting, eller hur?
Jajamensan.
Är inte det också så här peka klicka?
Nej, inte riktigt. Alltså det är en hybrid mellan en shooter och mysterium peka klick spel kan man säga.
Okay.
Så du har ju rätt på ett sätt att man har en markör. Alltså det är roligt egentligen, för att Realms of the Haunting är ju lite bortglömt.
Mm.
Men det är unikt på det sättet att det är en shooter och samtidigt har du en markör som du kan plocka upp grejer, lösa pussel och ta reda på vad den där tavlan innebär. Kan man få en kommentar på den tavlan?
Är det lite som Shadowgate, ifall du känner igen det?
Ja, absolut. Det är som Shadowgate. Fast tänkte att du har hagelbössa och pistol.
Men det är inte så att man skriver in så här look at
key. Nej.
Nej.
Det är helt interaktivt och det är alltså jäkligt bra. Och grejen är, det är obehagligt på riktigt det spelet, för det tar upp mycket kampen mellan gott och ont, alltså änglar och djävlar och
lite änglar och demoner för Da Vinci-koden typ.
Ja, men grejen är att jag var skrämd på riktigt för det när det kom. Mm. Jag tror det kom 95-96.
Mm.
Och just det här liksom djupa ämnena och att det var, det är ju full motion video.
Ja, just det.
Filmsekvenserna, de, alltså idag är det ju ett skämt. Ja. Men jag köpte det faktiskt på Steam här för några månader sedan bara.
Ja.
Och det är nästan ospelbart idag. Men då var det ju otroligt.
Jag hade ett spel som heter Wing Commander på min Mac med Mark Hamill.
Klassiker.
Som var typ Star Wars, Star Trek-aktigt. Såhär. Det var också full motion video i hela spelet.
Ja.
Och det ser också ut som skit nu för tiden. Liksom.
Oh, shit, alltså.
Fast, tro mig, om du får se Realms of the Haunting, det ser mycket värre ut. Det är, såhär, det är så grovpixligt så att det är alltså, komiskt.
Alltså, för, ni pratar om spel som kom ut på tiden när jag satt med typ... Jag vet inte.
Blöjor.
Ja, nej, inte riktigt.
Ja. Nej, men jag hoppas verkligen att Grim Fandango blir en nytändning för den här äventyrsgenren som dog ut där nästan i kapp med Grim Fandango.
Ja, men det är ju skitkul. Hoppas
det finns de här Sam & Max-spelen, men det är ingen av oss som har kört dem.
Nej.
Och de har väl inte varit så här, ja, de har väl varit okej för de gamla fansen, men någon måste reinventa hela den här grejen, känns det som.
Ja.
Men Grim Fandango är rätt steg i rätt riktning.
Ja, verkligen. Jag ser fram emot fler spel från den tidsepoken. Avslutningsvis då, så har vi ju ett sista spel att prata om det här avsnittet, och det är ju Life is Strange.
Ja, just det.
Som det har pratats väldigt varmt om på många ställen. Det släpptes i fredags till, det är till multiplattformar, till PC.
Ja, jag tror det. Det släpps till ganska många plattformar, eller nästan samtliga tror jag faktiskt.
Ja, jag tror faktiskt det. Ja. Ja,
det är del downloadable spel endast, va?
Ja, precis. Det är digitalt. Mm. Och det, kommer, det är ett spel som kommer släppas i olika episoder. Då.
Ja, så det, fem episoder.
Ja, och jag köpte Season Pass direkt. Det kostade väl typ 179 spänn eller sånt där. Ja. Så att jag spelade klart episod 1 idag. Väldigt, väldigt intressant. Och det som kändes kul var att det, i och med att vi har pratat lite om det här point and click-systemen nu precis, så det har tendenser till det här spelet. Man går runt som en kvinnlig karaktär då, som heter Max, som pluggar på en högskola kan man säga, eller om det är något college-liknande fotokurser hon går. Så att man går hela tiden runt med den här polaroidkameran hon har och tar bilder. Så det är det som är liksom hennes, man ska inte säga vapen, men det är hennes grej.
Hon är fotonörd precis som du.
Ja, precis. Och det var ju det som var lite kul också nu när jag spelade det här, att man åkte tillbaka lite tiden till när man hade sina kameror och var ute och plåtade och sånt där. Jag fick verkligen lust att damma av grejerna igen och ge mig ut.
Ja, det är tonårsångest det här spelet.
Ja, det är verkligen tonårsångest, och det har de fångat väldigt, väldigt bra med soundtracket också. Det är blandade indieartister, men även en svensk hjälte som får vara med återigen i spelbranschen, det är ju José González med låten Crosses. Som man, när man är inne i hennes dorm room då, så kan man gå fram till stereon och sätta på det, och då börjar den. Och det var väldigt, väldigt mäktigt.
José González var även med i Red Dead Redemption.
Ja, just det.
Jättefin scen.
Underbar passagen där när man går till Mexiko.
Ja, så kommer den här låten Far Away som han har skrivit till spelet faktiskt.
Och det är jävligt imponerande.
Väldigt häftigt.
Coolt.
Ja.
Ja, hur långt har du kommit, Victor?
Jag har som sagt köpte Season Pass också, men du har klarat det. Jag har faktiskt bara hunnit köra en timme än så länge.
Ja, men då har du
första intrycket är väldigt positivt.
Ja, och det är väldigt, väldigt häftig grafik också. För det är, vad heter det, sån här pixel shader grafik? Eller vad heter
det? Ja, det ser lite tecknat ut.
Liksom. Ja, det är lite halvtecknat. Så att det är väldigt, väldigt intressant. Men det här är ju något spel som vi ska prata om lite mer nästa avsnitt kanske, när du har klarat det.
Absolut.
Ja. Och sen har jag för mig att episod 2 släpps nu i mars, om inte jag minns fel.
Ja.
Men väldigt, väldigt intressant. Intressant, och jag tycker att man definitivt ska skaffa det.
Så får man vårt fulla
uttalande nästa avsnitt. Absolut. Precis. Men än så länge väldigt imponerande. Jag ser varmt fram emot nästa episod.
Grymt.
Ja. Men vad säger ni, boys? Ska vi ta och avsluta det avsnittet och kanske ta och lira lite? För innan vi började så började John spela lite Hotline Miami igen.
Ja, lägg oss varmt om hjärtat.
Alltså PS4-versionen är ju den bästa, eller?
Ja.
Ja, alltså alla versionerna är ju identiska, men de är ju, alltså PS4 bara känns tight.
Ja, så jävla bra kontroll.
Och vi pratade lite i förra avsnittet om att Lilian hade komponerat en Hotline Miami-aktig låt.
Ja.
Så vi fick, det var väldigt många som hörde av sig och sa att de ville höra den här låten.
Ja.
Det tänkte vi inte på förra gången.
Nej, så vi tänkte vi skulle ta avsluta med den idag, så att ni får ingen klassisk seghopp-jingel.
Nej,
ni får
det blir lite mer lågintensivt och mörkt istället.
Och det är liksom, det här är det temat som då jag skapade innan seghopp-temat började. Så att, ljudmässigt så kommer ni höra att det påminner väldigt mycket, men det är en väldigt annan riktning på det.
Men det passar bra ihop med det här vintermörkret.
Absolut.
Och vi får säga att vi hörs om 2 veckor igen.
Ja,
för
det är dags att spela.
För en ny Davions Hotline-låt.
Ja. Det gör vi verkligen.
Ha det jättebra, guys. Hej då!
Hej då! We'll be right back. crazy man.